Nu blir det här jättespännande. Nu får jag titta åt alla håll. Man skulle ha ögon i nacken också. Och jag tänker så här. Himlen. Carolina berättade om att hon tänkte en trädgård. Jag tänker att det finns ett absolut ett eget stort utrymme för brassmusik i himlen. Definitivt. Ja, det tycker jag är viktigt. Det är inte bara harper och sådana där saker. Och det där med gator av guld har jag lite svårt för, måste jag ju säga. Jag tycker bättre om trädgårdar. Bara en liten parentes. Det kallas för domsöndagen oftast hos oss. Men det är också Kristi återkomst. Kanske vi skulle ändra och säga Kristi återkomst, för det är det handlar om egentligen. Och det är lite spännande då att det har blivit någonting lite mera tyngre av det hela. Men vi håller fast vid det här temat vi har haft nu under den här veckan. Tro, hopp och kärlek. Och det här är liksom finalen på det. Och finalen blir ikväll med andrum. Men vad händer om vi tappar tron, förlorar hoppet och inte ger och får kärlek? Om vi ser det rent mänskligt, då är det en väldigt, väldigt stor risk att det leder till depression, uppgivenhet och passivitet. Vi kan hjälpligt existera. Tro, hopp och kärlek, och det viktigaste, kärlek. Det är tre komponenter som ger mening och innehåll. Det är faktiskt så att vi kan inte leva utan kärlek. Man har sett barn på barnhem som har fått mat. De har blivit bytta på. De har fått tak över huvudet. Men de har inte fått kärlek. Och de förtvinar både själsligt, kroppsligt. Och till och med så kan det leda till död. Kärlek är nödvändigt. Och vi behöver ett hopp. Och vi behöver en tro. Tro på något eller någon. Jag var inne och kollade den här berömda Wikipedia. Och så läste jag om vad som stod om tro. Och då tänker jag inte tro som, ska vi säga, religiös tro. Och då står det så här. Att tro någonting är således att inta en viss attityd till ett givet påstående. Ens trosuppfattning kan ha olika grad av övertygelse. Allt ifrån en vågad gissning till en stark övertygelse. Det kanske kan vara så för oss här inne. Att våga tro, det är just olika grader av övertygelse. Ibland så kan jag liksom känna att min tro är stark. Den bär. Och den är starkt förankrad i Jesus. Men ibland så gungar det. Och man undrar, vad är det jag tror på? Jag tänker att det är en tro som rymmer funderingar, frågor och frågetecken. Men som är grundad. Du vet det där lilla senapskornet som det står om i Bibeln. Det är så litet. Men det här lilla, det räcker väldigt, väldigt långt. Det är inte min tro som ska hålla. Det är Gud som ska hålla mig och min tro. Om jag vänder det så, då räcker min tro. Det räcker eftersom det är Gud som bär. En tro som innebär att Jesus genom sin död uppståndelse öppnade vägen ända in i Guds famn. Och Gud kan tack vare Jesus och det han gjort älska oss på det sätt som Gud har längtat efter ända sedan brytningen där i Eden. Då Adam och Eva valde att försöka bli som Gud själv. Kunna veta allt. Kan själv, du vet, en treåring kan själv utan Gud. Nu kan vi komma med allt det där som är knepigt och svårt. Därför att vägen är helt öppen igen. Vår tro får vara en tro som vänder sig till Gud. Och det är den tro jag har. Det är inte styrkan eller mängden tro det gäller. Det gäller riktningen. Vem jag vänder min tro till. I Jesaja 42 så står det så här. Ett strå som ligger nerböjt bryter han inte av. En flämtande låga släcker han inte. Han ska utbreda rätten i sanning. Och den som Jesaja pratar om, det är Jesus. Jesus släcker inte ut en flämtande låga. Jesus ska komma och hela brustna liv. Han bedömer inte mängden tro eller kvaliteten på tron. Jesus ser att det finns en tro. Och den tron räcker. Så har vi hoppet. Och vårt hopp, det är grundat på det som Jesus gjorde. Att Jesus uppstod. Att han blev levande igen. För att han blev levande, det är liksom en förutsättning för det hopp vi har om ett evigt liv. Utan Jesus och uppståndelsen, då finns inget hopp om en evighet med Gud. I Hebreerbrevet 6, 18-20 så står det, och vi fortsätter väl att köra traditionen med The Message idag, av någon anledning. Vi som har sprungit för livet för att få skydd hos Gud har all anledning att grabba tag i det utlovade hoppet med båda händerna och aldrig släppa taget. Det är en osviklig andlig livlina som leder från allt det skenbara raka rakt in i verkligheten till Gud. Där har Jesus, som går före oss, alltid tagit posten som överste präst av samma rang som Melkisedek. Ingmar Olsson är en hel del av er som känner igen, tror jag. Åtminstone vi som har blivit lite äldre känner igen honom. Och han har skrivit en sång. Den här veckan som har varit har vi försökt fokusera i alla fall på lite mer än bara det här talade ordet som det känns ibland som jag har betalt för ord när jag står här. Per ord heter det. Men vi har försökt uttrycka oss på lite andra sätt. Och då tänkte jag att, ja men varför inte att jag sätter mig en liten stund och så ska vi få lyssna på en sång. Och det är den här Ingmar Olssons låt, Det är hoppet som bär mig. Och du som nu lyssnar på den här predikan i efterhand, du märker att sången finns inte med och det beror på upphovsrättsliga saker. Men du får söka reda på den på Spotify eller på något annat sätt. Men vi lyssnar. Det är hoppet som bär mig. Löftet jag fått av en som har dött men har uppstått igen. Det är det som är mitt hopp. Och det hoppet får jag leva redan här och nu. Och det får jag dela med mig av. Tro, hopp och kärlek. I första Korintierbrevet så avslutas det med att störst av allt är kärleken. Den här lilla enkla delen, eller vad säger vi? Visst är det enkelt det här med kärlek. Peace, love and understanding var något sån här motto som var någon gång för länge sedan. Det är så vackert att prata om, men oj så svårt att leva. Relationer som spricker, splittring, hårda ord som fälls och inte minst våld. Vart tar kärleken vägen? Och varför kan vi inte älska mer? Vi måste nog skärpa oss och bestämma oss för att tycka om allt och alla och älska mer. Skärpa oss, bita ihop och kämpa. Men vänta nu. Om jag gör en handuppräckning, är det någon av oss här inne som skulle klara av det, tror ni? Jag skulle inte räcka upp handen. Jag failar ut gång på gång på gång. Men vad står det egentligen i Bibeln? Om vi läser i första Johannes brevet, det fjärde kapitlet, vers 10-11. Och nu är det tillbaka i The Message. Det blev en sån dag idag. Då står det så här. Älskade vänner, vi ska älska varandra. För kärleken kommer ju från Gud. Alla som älskar är födda av Gud och har en relation till Gud. Den som inte vill älska vet inte ett skvatt om Gud. För Gud är kärlek. Alltså kan man inte känna honom utan att älska. Så här visar Gud som kärlek, sin kärlek till oss. Gud skickar sin son till världen så att vi skulle få leva tack vare honom. Den sortens kärlek är det handlar om. Inte att vi en gång i tiden älskade Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som offer för att göra av med våra synder och rätta till all den skada vi hade gjort på vårt förhållande till Gud. Det är Gud som har älskat först. Gud är inte någonting som vi ska prestera. Jag tänker så här. Vi får ta emot den kärleken av Gud. Och sen får vi faktiskt låta den strömma igenom oss. Att det är Gud som får älska genom oss. Så att den får sprida sig. Kärleken är en gåva. Inte en prestation. Men oj så svårt. Speciellt om vi kanske inte har fått uppleva kravlös kärlek. Då blir det här bara storord. Jag hittade en text av Magnus Malm som jag vill dela med er. När människan har börjat bli hemmastad i det faktum att Jesus möter henne i hennes mänskliga vardagsverklighet och omfamnar henne med sin godhet och barmhärtighet, just där växer hennes erfarenhet av att Gud faktiskt älskar henne. Inte som en from trosföreställning, utan som en smakad verklighet. All andlig vägledning måste enligt Ignatius av Loyola leda fram till denna erfarenhet, om människan ska kunna följa Kristus på allvar. Har jag inte bottnat i en erfarenhet av att Gud älskar mig, kan jag omöjligt gå vidare i efterföljelsen. Jag måste få landa i detta att vara människa. Och att det är precis så Gud älskar mig. Inte när jag blivit radikal eller andlig, utan sån som jag just är idag. Oberoende av hur stor tro du har, så är du älskad av Gud. Och med det som grund kan du och jag få bli efterföljare, lärjungar. Inte kämpande, utan just efterföljare. Vi får följa någon som verkligen älskar oss och som älskar oss ända in i evigheten. Om jag tror på någon som älskar så, då vill jag följa. Och då vill jag också att mitt liv ska få präglas av den kärleken. Jag ska sluta med att läsa igen från 1 Johannes 4. Jag läste det nyss, så det är repetition. Den sortens kärlek är det som handlar om inte att vi en gång i tiden älskade Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som offer för att göra av med våra synder och rätta till all den skada vi hade gjort på vårt förhållande till Gud. Det handlar om att lämna över och våga följa och lita på att Gud bär. Det är vårt hopp. Det är vår tro. Amen.